Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Jag heter Ida Hans-Brusvits, nyhetschef på Digital, och med mig i studion har jag Marianne Nagatsi. Vad ska vi prata om idag?
Ja, dels ska vi tala om att Klarna nu kan andas ut i alla fall i dagsläget. Och dels så ska vi prata om Apples innovationskraft framöver med vår kollega Henrik Ek. Men först ut om Harald Mix och det gröna stålet.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, DI:s Rickard Bråse kallar honom för Carola och Börspoddens John Skogman kallar honom för Darth Vader. Riskkapitalisten Harald Mix har fått mindre smickrande smeknamn.
Mm, det har fått sjunga ut om kan man säga. Och det handlar inte längre bara om mer traditionella investeringar som hans alltid gått bet på börsen, som kursfiaskon som Sats och XXL. Utan nu handlar det om de här mer sidoinvesteringarna, de här nya liksom gröna näringarna så som han har gått in i då med sitt andra bolag då, Vargas. De sätts under lupp och så. Han har gått då liksom att från att vara den här mer så här gröna frälsaren inom riskkapitalet då till att bli, ja, fått en del kritik från olika, och ja, ibland kan man säga att det går rätt snabbt. Man kan sammanfatta det här, det är ju, vi har ju pratat mycket om det här med impactbolag och olika lösningar och så på problem. Och det är ju jättespännande med tekniska lösningar och så, men frågan är lite så här, hur mycket får det kosta, vem ska betala och så vidare. Grundregeln i liksom att bygga starka affärer brukar ju ändå vara bättre kvalitet till bättre pris. Till exempel om jag köper en ny dator eller en ny telefon som vi kommer att prata om lite senare, då vill jag ju gärna liksom att det ska vara mer kräm i den jämfört med den som jag kanske köpte för ett antal år sedan. Men jag vill ju nödvändigtvis kanske inte betala mer.
Nej, precis. Nej. Miljökris, väderkatastrofer och dåliga prognoser, det gör att stora resurser och viljor drar sig till de här lösningarna för klimatet, och så även riskkapitalet.
Ja, precis. Och vi kan ju se alla politiker, de vill ju gärna stå där liksom och klippa band och visa så här, nu sätter vi Sverige på kartan och ligger i framkant kring det här, ska vara med och rädda världen, vem vill inte det? Och med den här viljan så kommer ju då mycket pengar, resurser och så liksom som man förenklar och så för den här typen av bolag. Och även om man kanske även som riskkapitalist och investerare och så vill vara med och rädda världen, så förstår jag också att det så här glimrar grönt i ögonen av sedlar, för att det är ju liksom en möjlighet att komma åt nya typer av miljarder och så, för att man ser liksom att det är väldigt mycket pengaflöden. Man ser också så här inom EU också, bara liksom det här hur man bedömer fonder, investeringar och allt sånt där. Så att det sker väldigt stora pengarförflyttningar. Jag läste en intressant intervju med BlackRocks vd då i vår egen sån här Världen Economist-tidning nyligen, och han har ju också varit med och drivit på den här förändringen då med det här gigantiska investeringsbolaget, och samtidigt har fått mycket kritik, för i USA så har de ju en stor oljesektor och så. Så han har fått tona ner sig lite grann. Han är till och med livvakter för att han håller på med det här med gröna näringar. Men om man tittar då på Sverige då, så har vi ju vissa väldigt stora projekt. Northvolt, HG Green Street, de är faktiskt de impactbolag i Europa som jag tror har tagit in mest kapital här faktiskt. Och samtidigt som sett sina värderingar rusa, Northvolt, de är ju liksom högst värderade bland onoterade teknikbolag enligt vår sammanställning och så. Och detta samtidigt som ja, det har tagit mycket längre tid än man var trott att rulla ut de här stora projekten och så. Att bygga den här typen av nya industrier, det får man ju ändå tänka att det är svårt, men också att det har varit väldigt många utmaningar som man kanske inte förutsåg. Man tänkte så här kommer vi få tillgång till resurser, el och allt sånt där, och sen ja, så har det tagit längre tid, eller ja, men bara att få till tillstånd för marken om man ska bygga, allt sånt där tar ett lång tid.
Just det, men sen i slutändan det behöver ju bli ekonomiskt hållbart också.
Exakt, man undrar ju liksom var kommer den här notan sluta också. Den här kalkylen måste ju gå ihop. Kunderna ska vilja betala. Och idag så dampte ner den här första stora... Var den här? Första stora jätterapporten då. Det ska komma 3 stycken kring de här satsningarna i norr på grönt stål. Och där är ju då Harald Mix investerar bland annat via sitt Vargas. Och arbetet med den här... De här 3 stora rapporterna leds av ekonomen Magnus Henriksson. Han har sedan länge varit en väldigt kritisk röst då till Hybrid, som är SSAB och LKABs gröna stålprojekt, och HG Green Steel. Och det han pekar på mycket då, det är ju det här, den här stora enorma mängden el som krävs för att producera det här på ett mer koldioxidfritt sätt, och att det inte räcker till. Och vi har ju liksom redan problem med energitillgången i Sverige. Om man tittar på den här rapporten så är det många tunga namn som är med och finansierar då. Bland annat Carl Bennett, Christer Gardell, Rune Andersson. Kända namn för våra traditionella delläsare. Men även vissa stiftelser kopplade till Axel Jonsson och Wallenberg. Det man får beakta då, det är ju att det är ju då en beställd kritisk granskning. Så den är inte så här... halleluja direkt, utan så det får man ju tänka på när man läser den. Men det är ändå en intressant läsning på 56 sidor som jag har tagit mig igenom. Den heter då Från brunt till grönt, bedömning av satsningarna på fossilfritt stål i Norrland utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv, om man vill söka upp den och läsa den själv. Men det jag uppskattar framförallt, för jag ändå har följt de här bolagen och den här utvecklingen sedan rätt många år, jag kommer inte ihåg, var det typ 2015 någonting som pratade med järn, i alla fall stål- och gruvbranschen, om kol, stål utan kol. Men det här, nu framkom det lite nya detaljer som jag inte hade koll på. Okay. Det tyckte jag var kul.
Vad skulle du säga huvuddragen om du ska sammanfatta?
Ja, det man börjar beskriva, det är ju liksom själva situationen. Så varför har vi hamnat här och så? Och hur det här med liksom regioner och länder som EU och USA, de trycker ju på dels med USA, IRA, skattelättningar och sådär. Och det handlar om att liksom minska koldioxidutsläppen för att få till, ja det vet vi alla, klimatförändringarna och sådär. Och tittar man på Sverige då, vi har ju en väldigt stark stålindustri, och jag tror ungefär, man brukar säga att det är ungefär 10% av våra koldioxidutsläpp kommer från just stålet. Och då vill man ju få bort den kakan, och då pratar man ju åter om elektrifiering som så mycket annat. Men slutsatsen då i den här rapporten, det är ju då att de här 2 stora projekten med HG Green Steel och Hybrid, där man då ska ta järnmalm, göra järnsvamp och sen stål. Och det med hjälp av el. Att det betyder då betydande ekonomiska, tekniska, sociala risker, skriver man då i rapporten. För att sammanfatta det.
Okej. Okay. Ja, för vi har ju redan rapporterat en hel del av utmaningarna, till exempel tillgången på järnmalm. SSAB har i Hybrid en direktlina till LKAB då, men HG Green Steel, de trodde ju att de skulle också få tillgång lokalt, men de får söka sig till Kanada och Brasilien.
Ja, precis. Där har man ju hört en del om. Men här var en intressant detalj som jag måste undersöka lite vidare. Och jag har inte förstått riktigt så här. Jag har ju tänkt så här, bara okej, järnmalm. Dåligt av mig att inte tänka på att det finns olika typer av järnmalm. Och att det kanske inte går att ta vilken järnmalm som helst. För att det de beskriver då i den här rapporten, det är ju att för att kunna ta fram koldioxid järnsvamp med den här typen av metod, då behöver man järnmalm av väldigt hög kvalitet för att tillverka något som kallas för DR-pellets. Har du hört talas om DR-pellets förut?
Nej.
Inte heller. Men det var väldigt intressant tycker jag, för att det är en väldigt liten andel liksom, av järnet då, som kan göras med det här. Och idag så tillverkas stål i stort sett från hematit som det beskrivs. Och den är då inte kommersiellt gångbar att framställa till sådana här DR-pellet som då behövs för den här järnsvampen. Så väldigt stora del av liksom stålproduktionen är låst till mer traditionella tekniker då för att man har tillgång till den här hematiten då som har en lägre kvalitet. Och tittar man på Sverige då har vi ju då LKAB som, där har vi, i Sverige så har vi, halleluja, stål av väldigt hög kvalitet. Så där har de ju liksom en tillgång till den här typen av järnmalm som behövs då för att tillverka den här DR-pelletsen som därefter blir järnsvamp. Så där har vi ju då liksom SSAB som sen tar över och står för smältprocessen som ska gå från, också från masugnar till elektrifierade ljusbågsugnar. Så där är också en del av utsläppen som ska bort. Och enligt rapporten då så den här typen av DR-pellets från högkvalitetsstål, det kommer ju då öka för att det är ju inte bara svenska stålbolag som tittar på det här utan det sker ju globalt att man vill få bort utsläpp och så. Så där förstår man inte riktigt så här LKAB, då ska man ju först göra den här pelletsen och inte sälja den direkt utan man ska då sätta upp de här, investera gigantiska belopp i de här järnsvampsfabriken och ta fram järnsvampen som sen då SSAB får ta över och göra stål av. Utan de tror ju då att det skulle vara jättemycket bättre avkastning att bara sälja den här DR-pelletsen direkt och man säger då att Sverige missar ju att fortsätta verkligen ha en god intjäning på sin viktiga järnmalm.
Intressant, okej. Okay. En annan fråga är ju hur grönt kommer H2 Green Steels stål bli egentligen?
Ja, blir det grönt stål eller är det rött stål? Inte bara på sista raden för att idag så H2 Green Steel då ska ju prata om att de ska sänka koldioxidutsläppen för sitt stål med 95% jämfört med traditionellt stål och då pekar man på något som vi har skrivit om tidigare en hel del på sistone att den här malmbanan när man ska transportera produkterna liksom via järnvägen då att den är väldigt ansträngd och behöver upprustas och så och då kanske man tvingas gå över till att transportera med lastbilar som ger utsläpp i sig. Och dessutom så nu ska man då behöva transportera malm från Brasilien. Då har vi ju utsläpp där. När jag senast träffade tidigare Scania-vdn Henrik Henriksson som nu är vd för H2 Green Steel. Så en industriman, det behövs ju i detta projekt. Han pratade då, eller jag frågade ändå då om just det här med priset på stålet för att det vi ser är ju liksom att det kommer innebära en del ökade kostnader och enligt honom så är det inget problem. Liksom kunderna de är villiga att betala ett premium och enligt honom då så är det så liten kostnad för själva delen av stålet. Om man till exempel tillverkar en bil eller ett fordon och så och att de ser då den här möjligheten liksom att få ner koldioxidutsläppen liksom i hela produktionskedjan är viktigt för dem och att de är villiga att betala för den här extra kostnaden och så, ett högre pris. Och H2 Green Steel, de ska ju hittills ha tagit in order på ungefär 120 miljarder. Jag vet till exempel om man samarbetar med Porsche och så. Frågan är då, de här orderna, till vilket pris är det? Liksom är det 10% extra, 5% extra? Men hur mycket är de verkligen villiga att betala? Hur hög premium kan det vara? Och det rapporten då pekar på det är ju att det så kommer det ju kräva enorma investeringar och det ska ju betala sig. Liksom, det får man lägga på det här priset. LKAB har enligt rapporten sagt att det ska kosta ungefär 150-400 miljarder bara för de här järnsvampsanläggningarna de kommande 15-20 åren. Och sen så har vi andra omkostnader. Vi nämnde det här till exempel med elen och elektrifieringen sker ju inte bara inom det här området med stål. Utan vi kommer behöva enorma behov av el. Samtidigt om vi liksom ska bygga ny produktion eller behöver få upp kärnkraft för att vi behöver en typ av baskraft. Där uppe i norr så har de ju tillgång till vattenkraft som är väldigt bra baskraft. Men den går ju inte heller att bygga ut hur mycket som helst på grund av miljöskäl och så. Och så har vi ju redan haft en energipris med väldigt höga elpriser och så. Så därför skriver den här rapporten då om en slags kannibalisering kallar de det för just på elmarknaden för att om vi sätter upp ett projekt sätter upp en jätteanläggning som slukar jättemånga terawattimmar då höjs ju priset för alla andra. Och sen när nästa kommer in så, ja, brist på el, högre pris såklart. Och sen så pekar de också på en samhällsekonomisk risk och effekt för de som bor och verkar i Norrland. För de är ju vana vid liksom att det är låga elpriser och så. Och vem ska stå för den notan också med ja, men, att bygga ut mer elproduktion och så. Så det är många frågor. Det kommer alltså krävas en del från skattebetalarna. Och där ser vi ju redan att H2 Green Steel, de har ju frågat efter att få mer statliga stöd. De har än så länge fått in 106 miljoner kronor till stålverket i Boden som kommer kosta cirka 50 miljarder. Men de har också sökt omkring 3,8 miljarder från det så kallade industriklivet och 1,7 miljarder från klimatklivet. Både Hybrid och H2Green, de ska ju använda sig också av omkring hälften såna här kallade järnskrot, inte bara liksom ren järnmalm. Och det som beskrivs i den här rapporten, det är också så här, man ökar mängden järnskrot och tummar det liksom på kvaliteten i slutprodukten. Men en annan grej var också att många stora så här, ståltillverkare och så världen över, de håller på, nu på att köpa upp skrotproducenter, så att tillgången till det här skrotet kommer ju kanske minska då, och brist, ökade priser. Så det kanske också blir rött på sista raden där också, den kalkylen.
Just det. Mm. Ja, och den här rapporten pekade även ut andra möjliga vägar framåt.
Ja, precis. Det var också intressant och gav lite nya tankar. Och enligt den här rapporten då så satsar andra ståljättar bredare vad gäller liksom teknikutveckling och så. Man tittar på det här med masugnarna, där smältningen sker, så har de en väldigt lång investeringshorisont. Så där kommer det ta tid att byta ut den här maskinparken. Man pratar om så här 40 år ibland liksom för en sån här masugn. Och det här med ljusbåsugnar, det ska vara någonting som man har liksom börjat införa redan för typ så här 50 år sedan. Då. Och de står redan för 30% av marknaden, stålmarknaden idag, enligt den här rapporten. Så det var intressant. Men framför allt, det jag blev mer nyfiken på, det var att de nämnde vissa banbrytande tekniker som dock inte är kommersiellt gångbara än. Det är fortfarande liksom på experimentellt stadie. Men som då skulle kunna utmana det här med järnsvamparna. Och särskilt i norran till exempel. Ja, men det här med carbon capture and storage, CCS-teknik. Där pratas det mycket, liksom, kanske man fångar upp och eller till och med återvinner de här utsläppen till viss grad. Här har vi till exempel skrivit om Jane Wahlruds hjärteprojekt Pebble liksom, som tar och fångar upp koldioxiden och gör saker av den. Och en annan metod som jag inte har talat om, det var det här med smältelektrolys. Det är tydligen något som användes redan inom aluminium. Det används, det är liksom som så här smältteknik som också är elektrifierad. Men den fördelen med här, det är liksom att man inte, som den här järnsvampen, behöver ha järnmalm med väldigt hög kvalitet. Den här kan vara liksom jättelåg kvalitet, och det är även skett experiment med järnmalm som, ja, men inte liksom, som ratas helt idag. Där finns det då liksom stål- och gruvjättar. De har investerat i det här forskningsbolaget Boston Metal med flera miljarder. Så om det skulle funka, som sagt, fortfarande experimentstadiet, men skulle det funka, då skulle det liksom vara slut, för då kan man använda vilken järnmalm som helst.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, det är spännande.
För bra,
åka till Boston. Värt att notera då i den här rapporten, det är ju att de verkligen, de fokuserar ju på de här projekten i Norrland och utmaningar kring det. Och vi vet ju då till exempel, ja, men Norfolk, då har ju de haft sina utmaningar här i Sverige. Samma sak här, kommer påverkas av elpriser, tillgång till energi och ja, svårt att få upp folk till Norrland och så. Och där har man ju aviserat en stor fabrik i Kanada där man får massa statligt stöd, även i Tyskland. Samma sak där, men det som är intressant med Kanada, det är ju att de har ju jättemycket gruvor, tillgång till metaller. De vill också styra in liksom att den här anrikningen och användningen av metallerna sker lokalt. Så där har ju då H2 Green Steel, då ska de också sätta upp en fabrik i Kanada. Och samtidigt har de också tillgång till en massa vattenkraft och det ska finnas. Liksom. Okay, så att kanske blir lättare i Kanada. Dels får man pengar och tillgång till metaller och folk och allting sånt där. Sammanfattningsvis då i rapporten så skriver man att de här investeringarna kan således bli olönsamma och föråldrade redan på medellång sikt. Och att man använder sig av välkända utan omvälvande effekter på produktionskostnaden och kvaliteten. Liksom lite så här, vad får man för pengarna? Det är alltid så här, man vill ju liksom att så här, tekniken då ska leda till att saker blir billigare, eller hur?
Ja, visst.
Inte bara bra för miljö.
Nej, precis. Och för Holmix. Det ska bli intressant att läsa vad H2 och hybridgänget svarar på den här attacken, om man ska säga.
Ja, och så länge så har ju då vår Carola, inget ont om Carola, hon verkar supergullig och jag har lyssnat mycket på hennes musik, men det var så Rickard Bråse kallade Harald Mix för i hans kritiska analys. Han har då sjungit ut för vår kollega Patrik Höjset i veckan och i en längre intervju så svarade han då på kritiken kring de här gröna investeringarna. Och här handlar det inte bara om finansieringen och affärsmodellerna och så, utan det finns också frågor kring de här täta kopplingarna med Kinnevik. För där sitter han i styrelsen och det har liksom lyfts fram nästan som en så här jävssituation också, där Kinneviks värderingar sjunkit som en sten på börsen.
Precis, ja, det är verkligen ett intrikat nätverk mellan de här bolagen. Kinnevik har ju investerat i H2 och Harald Mix Vargas har även startat det här luftvärmepumpsprojektet Aira, som fick lära mig att heter, inte Aira. Okay. Som då har dragit investeringar från både Altor och nu Kinnevik.
Mm, lärde mig något nytt. Mm. Men Harald Mix, han står på sig, han tror på de här projekten och han säger då att den gröna omställningen är en gigantisk utmaning som kommer kräva extremt mycket kapital. Både att det behöver investeras de kommande decennierna och här tror han då att Sverige har en unik möjlighet att skapa ett antal ledande bolag för framtiden, säger han. Och då menar han ju på det H2 Green Steel och bland annat Norfolk då.
Just det, och där säger han, sa ju också att han har svårt att se den kommersiella risken och peka på de här stora ordrarna som bolagen har fått in redan.
Mm, precis. Där skulle man ju dock vill veta hur villkoren ser ut. Han motvisar dock också frågan om Kinnevik att så här, går inte Kinnevik i dina ledband? Och då säger han då att tro att Kinnevik skulle vara en slags sista handinvesterare vore helt felaktigt. Och Kinnevik investerar tillsammans med världsledande institutioner och har tillfrågats för att de har en fantastisk historik av att bygga framtidens bolag, säger då Harald.
Ja, i Patriks matiga intervju så får Harald Mix även bemöta den tuffa utvecklingen för bolag som allt har varit med och noterat. Så är man mer nyfiken på det så gå in och läs på di.se.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, då har vi med oss vår kära gamla kollega Henrik Ek, numera utvecklingsredaktör för Dagens Industri. Mm. Och nu ska vi då ta oss från grön teknik till tekniska prylar, för du är ju också vår prylexpert och du har testat nya iPhone, den här svindyra telefonen.
Det har jag gjort. Exakt så. iPhone 15 Pro är det jag har testat.
Mm, Pro med en sån här superkamera, ja, eller kamera i alla fall.
Den är ju lite vassare än den vanliga iPhone 15 då, i vanlig ordning. Och det är framförallt kameran som är bra, ja.
Jag läste något så här, jag blev nyfiken så läste någon så här testfotograf som testade för att dels så kan du ju fota med RAW,
exakt.
Vilket är intressant för att den är i Photoshop, men, och sen så har den liksom speciell zoom och sådär, men det de klagade på, det var ju till exempel att iPhone kör ju någon slags filter liksom, på bilderna med så här, ja, och så.
Det är ju lite av grejen med iPhone. Egentligen är det ju det som iPhone gör bättre än konkurrenterna, skulle jag säga. Att deras filter är lite bättre. De använder ju, de kör ju alla bilder genom sin egen, de har ju en processor som de kallar för Neural Engine. Och en massa mjukvara på det där för att förbättra varje bild. Mm. Så du som användare ser ju inte så ofta det. Men om du är proffsfotograf liksom tar in det i Photoshop, då ser du naturligtvis. Men,
ja,
men för gemene man, skulle du använda en Samsung-telefon så hade du sett betydligt mer, för deras filter är rätt aggressiva.
Ja, jo, det har man ju sett. Det kan ju se nästan blurrat ut.
Verkligen.
Det kan ju se konstigt ut.
Men och färgerna är... sticker iväg liksom, åt alla håll.
Ja, men det är ju det så här, slutkonsumenten, de är så bara, oj vad fint väder det var, blå himmel och vad fin var hyn.
Precis.
Men egentligen så är det ett filter.
Ja, exakt. Egentligen är det ju lite, många av de bilderna publiceras ju, det där är ju en fråga egentligen. Så här, det är ju, förr i tiden har man ju inte accepterat den typen av bildmanipulering som det faktiskt handlar om.
Nej.
Du vet, all den här blurrade oskärpan i bakgrunden och sånt där som också bara är filter.
Ja, visst.
Det hade ju förr i tiden betraktats som att manipulera bilderna på.
Nu är man ju van vid att folk använder AI-filter för att se 20-30 år yngre ut.
Exakt. Ja, så, men bra bilder blir det.
Mm. Nice. Men allt var inte så bra. Men vad kostar förresten en sån här iPhone? 15, 20, 21 000.
Ja, men iPhone 15 Pro då, det finns ju två Pro-modeller. En heter 15 Pro och en heter 15 Pro Max. Den som heter 15 Pro kostar då från 14 995. Så 15 000, ja. Och sen är det ju hela vägen då upp en bra bit till, alltså den 15 Pro Max då börjar på 18 000, 17 995. Men sen kan du då lägga till lite minne, lagring och få det ännu dyrare.
Mm, och då vill man veta, vad får man för pengarna?
Ja, men du får ju, skulle jag säga, marknadens bästa telefon.
Okej.
Okay. Så är det ju ändå.
Det låter ju bra.
Ja, så är det ju trots allt. Men frågan är om du behöver marknadens bästa telefon. Det beror lite på vem du är. Förmodligen märker du ingen skillnad om du behåller din iPhone 14 eller till och med 13 skulle jag säga, från tidigare generationer. Skillnaderna är ju väldigt små. Även med den här nya bättre kameran så skulle jag säga att slutresultatet i 9 fall av 10 är knappt spårbart. Alltså. Så ja, du kanske ska spara de där pengarna till nästa generation eller tills din tidigare telefon faktiskt inte håller längre.
Mm. Och där är ju någonting som man funderar på också, så här, men Apples innovationskraft, okej, lite bättre kamera och så vidare och så. Men nu pratar man ju om så här, andra bolag i Silicon Valley, vi har ju då OpenAI med ChatGPT, liksom, de ska ha en egen så här, app store för AI-appar liksom. Och det kanske kommer någon som integrerar den typen av lösningar istället i en telefon.
Absolut, men det har ju varit så i flera år faktiskt att den här tiden av när varje ny generation av en telefon stod för någonting ganska stort. Alltså det var 7 miljakliv varje gång. Så har det inte varit på ganska många år som det inte har varit så. Utan små förbättringar här och där. Då och då kanske liksom, ja men, skärmarna blev lite skarpare liksom när de bytte teknik där. Och processorerna har väl liksom i tapper blivit lite bättre. Och vissa gånger mer liksom, större skillnader än tidigare. Kamerorna har faktiskt gjort en enorm resa. Men å andra sidan har det skett gradvis hela tiden. Så nästa stora tekniksprång är ju förmodligen AI. Mm. Och där är ju Apple, som det ser ut nu, plågsamt efter.
Ja, vem använder... Okej, några kanske använder Siri. Inte jag.
Ja, men jag kan använda Siri liksom för riktigt så här enkla grejer. Vad är det för väder idag liksom när jag står och klär på min femåring? För att jag vill veta om jag ska ha regnkläder på honom eller inte. Och det kan man ju få svar på. Liksom. Och ibland... någon sån här enkel konverteringsgrej. Vad är, hur många liksom, ounces är så här många gram? Eller alltså någonting man gör när man läser något recept på nätet.
Just det.
Enkla grejer. Men det är inte det riktigt som vi tror att AI ska vara framöver. Det är någon form av assistent som ska hjälpa dig i vardagen på riktigt. Och där är ju Siri direkt värdelös. Liksom. Mm. Men det gäller ju för Google Assistant också. Så att det är inte det. Men som du säger, om man förväntar sig stora tekniksprång så är det förmodligen där på AI-området. Och då är frågan då, vilket bolag som blir först med det?
Mm. Google har ju en egen telefon som man knappt har sett också.
Pixel, exakt. Ja. Den kom till Sverige ganska nyligen, eller förra generationen var ju den första som de släppte i Sverige. Nu kommer den till då, men det är klart att de har ju bevisligen tekniken. Och de har liksom promotat den ganska hårt liksom redan i den förra versionen, att deras röstassistent skulle kunna svara på samtal liksom, hej, det här är liksom Henriks telefon, han sitter i möte just nu, men vad gäller saken? Och så liksom säger personen vad den vill ha sagt och så transkriberar den det så att du i mötet kan se direkt så här, personen som ringer, det handlar om det här och det här, behöver jag ta det? Då kan man liksom gå in och avbryta den här AI och liksom svara själv. Den typen av funktioner har ju Google visat upp men har ännu inte lanserat. Så att det verkar ändå som att de ambitionen, samtidigt, det kanske Apple också har, de är mycket mer hemliga. Allting är ju så extremt hemligt när det kommer till Apple.
Mm.
Så det kan ju vara så att de vaknar upp en dag och nästa generation, 16, kanske till exempel är extremt bra på AI. Who knows?
Det är ju också svårt att byta system. Men att transferera alla saker, hitta appar och så vidare. Man är ju ofta väldigt liksom inkörd. Har man Android eller har man iOS eller så?
Så är det ju verkligen. Och det lever ju Apple jättemycket på. Naturligtvis, deras ekosystem. Det började ju för jättelänge sedan när folk började köpa iPods. Liksom. Att man liksom köpte in i det här ekosystemet. Och man har varit väldigt nöjd med det. Och sen genom generationer då med App Store. Liksom App Store har ju varit den viktigaste plattformen för utvecklare. Så alla appar har liksom funnits till iOS. Nästan före de funnits till Android. Det blev väldigt tydligt för något år sedan när Clubhouse slog igenom. Kortlivad som media betraktad, men den fanns ju bara till iPhone. Så på så vis har ju Apple positionerat sig superbra och kan ju överleva liksom några generationer av mindre utvecklingssteg i förhållande till konkurrenterna, eftersom konkurrenterna inte har liksom riktigt motsvarande.
Mm. Ja, det är en intressant spaning. Tack för det, Henrik.
Tack.
Ja, det blev ett kollektivavtal på Klarna till slut, men kanske inte som man först hade tänkt sig. Det var en av allt att döma rätt nöjd Sebastian Siemiatkowski, alltså vd och medgrundare till Klarna, som till slut tecknade avtal med fackförbunden. Men det såg illa ut där ett tag, de här halvårslånga förhandlingarna med Unionen och Sveriges ingenjörer mynnade ut i ett strejkvarsel här om veckan, och tanken var ju att en strejk skulle bryta ut nu i dagarna om man inte kom till någon lösning. Men till slut i fredags så blev det ändå avtal. Hur gick det här till, Ida?
Man blev lite förvånad. Man trodde liksom att han ändå skulle fortsätta hålla sin linje, men tydligen så hittade sig ju då till en lösning, och Klarna blir från årsskiftet och medlemmar i BAO, Bankinstitutets arbetsgivarorganisation, och så blir det därmed kollektivavtal med Finansförbundet, Sveriges Ingenjör och Akavia. Och det här verkade ju faktiskt Sebastian Siemiatkowski väldigt nöjd över.
Ja, precis. För enligt honom då, han blev intervjuad i Studio 1, var väl i måndags. Han menade att det var ju unionens kollektivavtal som han var emot, eller vad man ska säga. Det var inte det hela som sådant. För att just unionens kollektivavtal, tyckte han, det lirade inte med vad Klarna är, det vill säga en bankverksamhet. Men det här löser sig då när man nu blir medlem i den här arbetsgivarorganisationen, och då kan man teckna kollektivavtal med fackförbund som överensstämmer bättre med verksamheten, menar han. Så frågan är ju då, varför har inte Klarna tänkt på det här tidigare? Varför har man inte varit med i den här bankgivarorganisationen? Då hade man ju kanske sluppit det här tjafset med unionen.
Ja, det är bara en fråga, men jag tänker väl så här, han har väl inte tyckt att det har funnits fördelar med det. Och Sebastian då, han intervjuades i Studio 1 i måndags, så intressant, för då framhöll han ju verkligen så här, men det här var ju ett otroligt mycket bättre avtal än unionen. Och det kan man ju läsa mer om också på Digital idag, som vi har en beskrivning om det. Och men han har ju då inte sett någon behov. Varför ska han ha kollektivavtal? Och dessutom så kostar det ju pengar att vara med i sån här typ av arbetsgivarorganisation. Han ser inte kollektivavtal som liksom den enda lösningen framåt, utan han har tidigare varit öppen för att han vill förnya den här svenska modellen, säger han då. Och han drog även upp typ hans pappa började så här citera typ Staten och kapitalet, och att han själv då, Sebastian, har invandrarbakt runt. Det var liksom ändå socialistiska diskussioner och så i hemmet. Men att han har inget emot facket, men han är liksom emot det här etablissemanget då, kan man säga.
Mm, precis. Ja, och att allt drogs i långbänk och blev liksom så där infekterat med unionen och det blev en långdragen strid helt enkelt. Det var ju då, menar han, att han inte var indragen eller inkopplad i den här frågan när förhandlingen drog igång den gång i mars. Men när det blev fråga om strejk, då gick han själv in och kollade lite närmare, och ja, sa att det var lite pinsamt från båda håll att ingen reflekterat över att Klarna är faktiskt en bankverksamhet och därför kräver lite extra än unionens andra bolag, om man ska säga. Så det var nog det här hotet om strejk som satte blåslampa på det hela, om man får, tror jag i alla fall.
Hade det nog varit väldigt besvärligt. Tänk liksom en bank med strejk. Det hade nog varit
unheard
jobbigt.
Of. Ja, precis. Ja. Ja. Han gjorde faktiskt en, han la ut på X, Twitter, att han hade, de hade gjort någon anonym undersökning då, att, och då, där var en övervägande majoritet som inte ville gå ut i strejk, enligt honom då. Jag vet inte hur många, hur svarsfrekvensen var riktigt. Och då, under, då övervägde han faktiskt att göra en anonym omröstning till hos en tredje part om de anställda ville ha kollektivavtal överhuvudtaget. Men till slut så valde han att inte gå vidare med det där, för det, om de hade sagt nej så hade det verkligen varit att utmana det här svenska systemet. Och ja, det hade väl varit en strid som inte var så nödvändig, så att säga. Så ja, han valde då den här lösningen, eller den här lösningen då med att gå med i den här organisationen, och då så kommer de här anställda som tidigare varit på unionen bli kopplade till Finansförbundet. Så nu slipper kanske Klarna unionen då, om jag förstår det hela rätt. Ja, vi har ju då som sagt en uppföljning på gång från vår kollega Monica Lysell, där Finansförbundets ordförande Ulrika Boetius får utveckla den här medlemstillströmningen lite mer. Vad jag förstår så förstår det här Finansförbundet kanske Klarnas bransch lite mer än unionen, så det kan ju vara en vinstlott för båda parter.
Det är ändå spännande. Vi poddade ju även Monica och jag förra veckan om det här, just utvecklingen med svenska modellen som heter techbolag och lite så här, men bakgrunden kring varför det sker nu och varför de här bolagen kanske inte vill ha kollektivavtal. De har varit vana vid att kunna vara så snabbfotade och verkställa sina beslut direkt utan att behöva liksom ta de här diskussionerna och förhandlingar och så. Samtidigt så tänker jag liksom att alla liksom yttre oroligheter mognar kring de här bolagen också, så när man har gått från väldigt glada dagar till att det inte är lika lätt, det är inte liksom lika härligt längre, så då blir det liksom att ja, men då vaknar arbetstagarna till, man vill organisera sig, kämpa för sina rättigheter, så det här kommer, jag tror bara liksom, det här är bara början på det här. Det pågår ju även fackliga förhandlingar på Spotify, för det här hoppas ju unionen också att när musikjätten ska bli inspirerad och uppta förhandlingen igen om kollektivavtal som strandade efter sommaren. Och samtidigt så har vi pågående den här LO-konflikten då med Tesla.
Just det, den är ju rafflande. Kanske Sebastian kan tala med Elon Musk.
Ja,
tror han kommer
precis.
Lyssna.
Inte bara om AI.
Nej, precis. Ja, men de kanske följer varandra på X.
Ja. Mm.
Känns lite tveksamt att han skulle lyssna dock. Men Sebastian Siemiatkowski har ju faktiskt dubbel anledning till att känna sig rätt nöjd dessa dagar. För de kommer ju med rapport häromdagen. Den måste vi ju faktiskt nämna.
Ja, precis. Och nu var de ju verkligen back in black, som han sjöng ut då förra kvartalet. För då hade de ju gått någon månad i vinst. Men nu gäller det ju ett helt kvartal, och det är ju då första gången på 4 år. Sen de ändrar ju sin strategi till att bara sitta på tillväxt för att inte behöva ta in så mycket mer kapital. Så har de ju skurit ner. Det har vi pratat om väldigt många gånger. Om man tittar då på sista raden så var det ändå en 30-procentig intäktsökning. Så fortsätter ju växa. Och nästan halverade kreditförluster. Så det har de ju också arbetat med. Vilket ju har varit en stor fråga som många har frågat om. Att man är en bank men gör så stora kreditförluster. Och dessutom så rapporterade Sky News att det hände lite mer om det här med börsnotering, förklarade att de tar kliv mot det. Och det var också intressant, tyckte jag, i och med kvartalsrapporten. Då skickade man ut en separat beskrivning om vad som händer i USA. Och man har ju satt fokus extra på USA-siffrorna på länge, men det har också varit så här en marknad där man har sett Klarna gå framåt verkligen. Men vem vet? Det kanske öppnar för en notering i New York, att man gör som Spotify. Det vore kanske Sebastian skulle tycka var roligt. Ja, kanske lite muntrare toner i alla fall på Klarna nu, med hela arbetsstyrkan på plats. Vi fortsätter följa detta.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga morgonkoll till Veckovisa, Analyspodden, Makrorådet och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns ju också mitt eget program Mitt i bruset där jag möter makthavarna i moderna ekonomin. Senaste avsnittet ligger ute, då pratade jag med grundaren till bland annat Exor och Sound, numera Marshall Group, Conrad Bergström.
Ja, och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.